Juvelåkern av Anna Wallenberg. Det var en gång en bondpojke som hette Inge. Och han var så fattig en människa gärna kan vara. För han ägde ingenting mer i världen än en stenåker. Där stenarna låg så tätt att knappast ett grässtrå fick rum att sticka upp mellan dem. Något mer hade han inte fått i arv efter sin far. För bröderna hans, som var äldre och starkare, de hade tagit allt andra. För inte svälta ihjäl fick han därför ta tjänst som dräng hos en av bönderna nere i byn. Och där hade han det varken väl eller illa. Men bondens dotter, som hette Maja-Lena, var så trind och så vacker och stoppade så rar fläskkorv att ingen kom underfull med att han tyckte om henne. Och en dag klev han in i stugan till bonden och bad att han skulle få ta henne till hustru. Men bonden frågade om han hade blivit tokoger. Vad skulle de äta? Och var skulle de bo? Nej, när han kunde så säd på sin åker och hade byggt sig en gård som han inte skämdes att köra upp till, då kunde han få komma igen och höra sig för en gång till. Inge tittade i marken, slog sig med mössan på benen och gick. Men när kvällen kom begav han sig bort till sin åker och började bända upp stenarna. Han hade ju ingen annan tid till det än på natten eftersom han skulle arbeta hos bonden på dagarna. Den ena sucken efter den andra steg upp ur hans bröst, för han tänkte att så här skulle han väl få hålla på var natt i 10 år för att få ett slut på det här arbetet. Flera gånger var han också färdig att kasta bort hackan och gå upp på höskullen och lägga sig för att sova. Men så kom han ihåg den vackra Maja-Lena och hennes fläskkorv, och så bände och bröt han igen. Bäst det var, tyckte han, att något rörde sig vid dikeskanten. Och när han så närmare efter så fick han syn på en jätteflicka som låg framstupa mellan enbuskarna och bligade på honom. Hennes mun såg ut som en spricka i ett berg. Hennes ögon som två stenfat fulla med mjölk med en klick gröt i. Och hennes toviga gröngula hår hängde henne kring öronen som ärtrever på en stake. Först blev ingen smula häpen. Men så låtsas han om ingenting, utan arbetade på som förut, för i den här trakten bodde det fortfarande jättefolk kvar i bergen, och han hade nog sett skymtar av dem i skogsbrynet flera gånger förr.
God kväll, sa jätteflickan, när hon märkt att han sett henne. Söker du efter någon skatt eftersom du går och gräver så här mitt i natten?
Nu hade ingen hört att jättefolk lär var fasligt dumma, och tänkte därför att han skulle pröva henne.
Jojomän, sa han. Du ska veta att jag har hittat på en åker full med juveler. Och de ska jag gräva upp och sälja i stan, så får jag duktigt med pengar för dem.
Jätteflickan tog en sten från åkern och tittade på den. Men när hon hade vänt på den några gånger så såg hon ännu dummare ut än förut.
Ja, men det här är ju bara vanlig gråsten, vet jag, sa hon.
Visst ja, tyckte pojken och knyckte på nacken. Jättefolk är ju så dumma så de begriper sig aldrig på vad som är fint. Men annars så är det gredelina ametister, du. Om man tittar på hela åkern så är den alldeles gredelin. Men det är klart att det kan väl inte du se. Vill du låta bli att tumma på min fina sten nu, du?
Flickan släppte helt beskedligt stenen. Men när hon hörde att den var så där fin och rar, så tittade hon så mycket noggrannare på den istället.
Hörru, sa hon rätt som det var. Nu ser jag att den är gredelin.
Kors, gör du det? Sa pojken. Kan du inte ge mig en enda liten en när du har så många?
Är du rent tossig du, sa pojken. På torget får jag nog 10 kronor för dem som är så små smärtor.
Ja, men om jag nu hjälper ett upp dem, då kan jag väl få ett par.
Inge sneglade på henne som om han betänkte sig.
En ska du få, sa han. Det är mer än nog. Men då ska du också rappa det ordentligt.
Ja, det skulle han då få se. Och med detsamma var hon uppe på sina ben och stod där lång som en majstång. Så böjde hon sig ner, plockade förklädet fullt med stenar, skälpte ut det på högen dit Inge hade kastat sina och höll på så hela natten. Tills dagen började gry och hon inte vågade stanna kvar längre ute. Men då var också fjärdedelen av hela det stora fältet svart och mjukt som den finaste matjord. Inge letade bland gråstenarna som om han var rädd att ge henne någon allt för fin sten. Och så slängde han till sist åt henne en som var stor som ett barnhuvud. Se, där har du då, sa han. Egentligen är det mycket för mycket, men det kan inte hjälpas. Slit den med hälsan. Jätteflickan blev så hjärteglad att hon kysste den stora stenklumpen och tog vägen hem i till berget i tre skutt. Men när hon hade kommit in i sin kammare löste hon bröstnålen ur halsduken, borrade ett hål genom gråstenen och hängde den på en snodd om halsen som andra flickor hänger på sig guldhjärtan på silkesband. Det passade verkligen så bra att hon kunde göra sig så här fin, för hon skulle just med sina föräldrar på en stor middagsbjudning till jättekungen som bodde i högberget 10 mil därifrån. Och dit kom de genom en lång gång under jorden. Men hon sa inte ett ord om sin skatt åt farmor. Det skulle bli en överraskning för hela middagssällskapet att få se den kostbara juvelen. Och så blev det också. När hon stod i den stora kungssalen bland allt hovfolket och drog undan bröstduken så att stenklumpen syntes på hennes bara hals, uppstod ett sorl av förvåning. Och allesamman frågade med en mun vad det där var för slags prydnad. Bevara oss, kära barn, sa hennes mor, den gamla jättegumman. Jag tror att det är en gråsten. Men då skrattade hennes dotter helt förnämt och berättade om hur hon hade fått den, om den stora juvelåkern som lyste gredelin av ametister, men att jättefolk i allmänhet hade svårt att se hur fina de här stenarna var. Sa en gammal enkenåd och plirade genom ett stycke bergskristall istället för pingsner.
Ja, jag tycker nästan att jag ser att den är gredelin.
Och de bägge jätteprinsessorna kom fram hoppande för att se dem med.
Ja, jag visste den gredelin, skrek de. Och så den blänker sen. Man kan ju rakt bli blind av att se på den.
De måste hålla händerna för ögonen för att akta dem. Och sen de hade sett på stenen ville alla de andra också se på den. Och jätteflickan som rådde om den blev så firad och fjäskad för att hon innan middagen var slut var förlovad med en ung jättekavaljer som ägde 2 stora berg och 5 kullar. Men nästa kväll gick Inge åter till sin stenåker och hackade och bände. Allt under det han grunnade på om han inte skulle kunna få hjälp den här natten också. Det dröjde inte länge heller, för han fick se grötfatsögon med länkar mellan enbuskarna. Och nu upptäckte han inte mindre än 2 jätteflickor som låg framstupa i skogsbacken och bligade på honom. Det var de bägge jätteprinsessorna som inte hade kunnat få ametiståken ur tankarna utan måste dit och se på den.
God kväll, ropade de så fort de märkte att han hade sett dem. Vill du ha hjälp med plockningen?
Ja, det kan ju vara detsamma, tyckte Inge, som inte ville visa sig för angelägen.
Vi ska göra det för nästan ingenting. Bara 2 stenar var, för vi ska ha dem till örhängen.
Inge kliade sig i huvudet. Nåja, sa han. Visst är det för mycket, men det får väl gå för den här gången då. Bums rusade de bägge jätteprinsessorna upp, bredde ut sina kjolar, plockade dem fulla med sten och skälpte ur dem gång på gång så att när dagen grydde låg åken där till 3/4 ren och fin som nyplöjd jord. Inge gav dem var sina 2 kullerstenar och utom sig av förtjusning skuttade de hem för att borra hål i dem och förarga alla hovdamerna med sina fina örhängen. Men när den tredje kvällen kom var Inge även då vid sin åker och bände och bröt medan han alltjämt tittade sig omkring för att se om han skulle få någon hjälp. Några jätteflickor syntes inte till. Men rätt som det var stod där en hög skepnad mellan björkarna vid dikesrenen. Det var jättekungen själv i sin gråa ytterkappa och sin promenadkrona av järn och han såg så väldigt ut att Inge måste vara hövlig och bocka sig.
God kväll, sa jättekungen. Du är trägen du. Men man behöver väl inte gå och knåpa så där fasligt som du gör.
Och så la han sin stora grå kappa på marken och plockade den full med sten. Men när han hade gjort det var också hela åken så ren och mjuk som finaste mylla.
Så skakade han kappan tom och ställde sig att peka på den stora stenhögen. Nu ska vi talas vid, sa han. Vill du sälja den här högen till mig?
Jag tänker bygga mig en tron av den, för min gamla är bara av diamanter och ametister ska ju vara finare nu för tiden.
Ingen rev sig bakom örat och bligade på honom.
Är du en sån storkar du då, att du har råd att köpa allt det här? Frågade han.
Men då slog jättekungen till ett skratt som man kunde tro att åskan dundrade.
Jag, sa han, jag som har 20 kamrar fulla med silver, 10 med guld och 5 med ädla stenar. Du ska få 10 tunnor guld för dem.
Nå, det var ju ett hedligt anbud. Ingen kunde inte annat än att svara ja och ta av sig mössan en gång till. Och så stampade jättekungen 2 tag i marken så hårt att ingen höll på att ramla omkull av jordskalvet. Strax kom det 2 jättar framrusande och jättekungen befallde dem att genast springa hem efter 10 tunnor guld och säckar att stoppa in juvelerna i. I blinken var de också tillbaka med flera andra i sällskap, rullade fram guldtunnorna till Inge och fyllde säckarna med gråstenarna, varefter de kastade dem på axeln och tågade hemåt. Och jättekungen gick i spetsen för tåget med ansiktet skinande som en fullmåne. För nu tänkte han skulle han få en tron som ingen annan kung i världen hade sett maken till. Och det var nog sant det. Men Inge hällde fickorna fulla med guld, grävde ner sina guldtunnor i en grop och när morgonen bräckte klev han in i stugan till bonden och bad honom komma och titta på hans åker. Ja, bonden kom. Och Maja-Lena traskade efter och båda stod de där rådlösa av förvåning när de fick se hur fin och mjuk och svart åken var. Men gården är inte byggd än, sa bonden och satte armarna i sidan. Här har jag till stuga och här har jag till ladugård och här har jag till lador och loge. Och behöver jag till något mer så kan jag nog langa fram det också, sa Inge och öste upp guldet ur fickorna så att det vårdslöst trillade omkring på marken. Då må ni tro, gjorde bonden och Maja-Lena ännu större ögon än förut. Men den som byggde gården och gjorde den finare än själva kungens slott, det var Inge. Och sen satt han där i alla sina livsdagar med Maja-Lena och åt fläskkorv morgon, middag och kväll.